Du lyssnar till en utsändning från Emanuelförsamlingen som samlas till gudstjänst varje söndag och helgdag klockan 11 i Emanuelkyrkan. För information och kontaktuppgifter gå in på hemsidan emanuelforsamlingen.se.
I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Kära Guds församling, det är Johannes döparens dag idag. Låt oss be. Kära Herre, du som en gång sände Johannes döparen för att röja väg för dig själv. Vi ber dig att vi idag på denna högtidsdag skulle få bli stilla och få ta emot vad du vill säga till oss. Kom och välsigna vår gudstjänst. I Jesu namn. Amen. De var båda rättfärdiga inför Gud. Så skriver evangelisten Lukas om Johannes döparens föräldrar. Det var prästen Zacharias och hans hustru Elisabet. Det står att de var båda rättfärdiga inför Gud. Hur Lukas hade fått veta om den underbara händelsen med Johannes föräldrar och hur det var med dem och så vidare, och sedan det som hände med Maria och Josef och födelsen i Betlehem och allt detta, det kan vi inte veta. Men kanske det var helt enkelt på det sättet att Lukas hade fått träffa Maria, Herrens mor, i Jerusalem när hon var ganska gammal, och att hon har berättat för honom om ängeln Gabriels besök både hos Zacharias i templet och i hennes hem i Nazaret. Johannes föräldrar, Johannes döparens föräldrar, sägs alltså här i dagens evangelium båda vara rättfärdiga inför Gud. Inför Gud. Det står inte rättfärdiga inför människor och inte heller i egna ögon. Nej, inför människor misstänktes de nog för att ha någonting i olag med Gud, eftersom de inte hade några barn. Och den misstanken och den anfäktelsen kunde nog ofta ha kommit in i deras egna tankar. Ja, jag kan nog tänka mig att båda har burit på ganska tunga tankar. Inte bara det att de var barnlösa, utan på orsaken till det. Hade Gud någon sak emot dem, eller någon av dem? Men evangelisten skriver de orden, de var båda rättfärdiga inför Gud. Inför Gud. Trots egna upplevelser. Det som gäller inför Gud gäller i tid och evighet. För Gud existerar inte skillnaden egentligen mellan tid och evighet. Han ser allt i den fullkomliga evighetens ljus. Och det står att dessa två makar, de var båda rättfärdiga inför honom. Zacharias var det. Elisabet var det. Och när Herren såg på dem såg han idel rättfärdighet. Det finns plats här framme. Alltså, när Herren såg på Elisabet och Zacharias så såg han idel rättfärdighet. Det vill säga, han såg ingen synd. Ingen orättfärdighet. Men var de inte syndare som alla vi andra? Jo då, makarna inkluderas i det ordet som säger ingen rättfärdig finns, inte en enda. Ni vet det här uttrycket, på en gång rättfärdiga och syndare. Så verkligheten var den att de ägde samma rättfärdighet som Abraham en gång gjorde. Och vad var det? Ja, det var inte en rättfärdighet i honom själv, utan en rättfärdighet som var tillräknad. Det står om Abraham att han trodde Guds löftesord om sonen eller om säden. Det var i djupa sätt det löfte som Gud gav till Abraham var ett löfte om den son som skulle komma långt senare i hans släkt. Alltså Jesus, frälsaren. Abraham trodde på Guds löfte och därmed så trodde han på sonen. Och det står att det räknades honom till rättfärdighet. Han trodde på sonen som skulle komma. Och Elisabet och Zacharias, de trodde på samma sätt. De trodde på honom som skulle komma, även om de inte förstod att han skulle komma i deras så nära nu i deras tid. De trodde alltså på honom som skulle komma att bära bort all vår synd. Han vars blod skulle rena oss från all synd. Det som senare deras egen son Johannes skulle komma att förkunna där nere vid Jordan. När han pekade efter dopet på Jesus och sa: se Guds lamm som bär bort världens synd. Paulus skriver till de kristna i Rom: när vi nu har förklarats rättfärdiga av tro har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i, och vi gläder oss i hoppet om Guds härlighet. Den Paulus som kunde säga: det onda som jag inte vill, det gör jag. Och det goda som jag vill, det gör jag inte. Han säger nu: vi har förklarats rättfärdiga genom tro på Jesus. Och då blir ju frågan: vad menas egentligen med att tro på Jesus? Ja, det är, om man ska uttrycka det väldigt enkelt och rakt på sak, det är att vi kommer till Jesus med våra synder. Med allt det där orena i våra liv, allt det smutsiga, det som orenar våra tankar, våra ögon, våra begär och allt det som våra ord avslöjar många gånger. Vita lögner som bara liksom slapp över läpparna och som vi för skams skull inte vill rätta till. Det är avundsjukan som döljer sig bakom en vacker fasad och så vidare. Det är när vi kommer till Jesus med detta som är här inne. Och när vi kommer för att bli renade, för att bli förlåtna, tvagna i hans blod, det är att tro på Jesus. Då är du rättfärdig inför Gud. Har du en sån tro på Jesus, så ska du veta att den tron har Guds ande skapat i dig genom evangeliet. Genom evangeliet om Jesu kärlek. Och genom den tron är alltså du lika rättfärdig inför Gud som Zacharias och Elisabet, som Abraham, som Paulus. Och det är ur en sån tro som lusten föds att leva i Guds vilja, att följa Jesus, att likna honom, och som Zacharias och Elisabet göra gott mot barnen och ta dem med in i rikets hemligheter. Mer om det i predikan sen. Nu ska vi be om våra synders förlåtelse och tro på Guds son som skänker oss den rättfärdighet inför vilken vi står heliga inför Gud nu och på domens dag. Men den som inte vill bekänna sin synd äger inte denna rättfärdighet. Vi ber. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu, Guds sons blod, renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Amen. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull, så är också i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla synder, och denna dina synders förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herres Jesu Kristi befallning. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. O Gud, du som sände Johannes döparen att bereda väg för Jesus Kristus, styr våra fötter in på fredens väg, så att vi alltid vandrar som ljusets barn. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som i dig, Fader och den helige Ande, lever och råder från evighet till evighet. Amen. Vi firar idag Johannes döparens dag. Förr var det ju så att på midsommardagen så var det också Johannes döparens dag. De två gick liksom ihop, och så kom en trefaldighetssöndag därefter. Men vi firar Johannes döparens dag idag, är det så enligt den nya ordningen. Men vi använder texterna för den söndagen, som är på sidan 357-358. Där läser jag nu. Från profeten Jesaja i kapitel 40. Trösta, trösta mitt folk, säger er Gud. Tala ljuvligt till Jerusalem och förkunna för det att dess vedermöda är slut, att dess missgärning är försonad och att det har fått dubbelt igen av Herrens hand för alla sina synder. En röst ropar i öknen: bered väg för Herren, bana en jämn väg i ödemarken för vår Gud. Varje dal ska höjas och alla berg och höjder sänkas. Ojämn mark ska jämnas, kuperat land ska bli slät mark. Herrens härlighet ska uppenbaras, alla människor ska tillsammans se den, ty Herrens mun har talat. Hör, någon säger: predika, och en annan svarar: vad ska jag predika? Allt kött är gräs, och all dess härlighet är som ett blomster på marken. Gräs torkar, blomster vissnar, när Herrens ande blåser på det. Ja, folket är gräs, gräs torkar bort, blomster vissnar, men vår Guds ord förblir i evighet. Och från Apostlagärningarnas 14 kapitel läser vi. Lukas skriver: Paulus och Barnabas sade: Gud har under gångna släktled tillåtit alla hedna folk att gå sina egna vägar. Ändå har han lämnat många vittnesbörd om att han gör gott. Från himlen ger han i regn och tider med goda skördar och fyller era hjärtan med glädje över maten ni får. Så lyder Herrens ord. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas. På den tiden då Herodes var kung i Judén fanns det i Abias prästavdelning en präst som hette Zacharias. Hans hustru var av Arons släkt och hette Elisabet. De var båda rättfärdiga inför Gud och levde oförvitligt efter alla Herrens bud och föreskrifter. Men de hade inga barn, eftersom Elisabet var ofruktsam och båda var till åren. En gång när turen kom till Zacharias avdelning och han fullgjorde sin prästtjänst inför Gud, fick han vid den sedvanliga lottningen uppdraget att gå in i Herrens tempel och tända rökelseoffret. Allt folket stod utanför och bad medan rökelseoffret bars fram. Då visade sig för honom en Herrens ängel som stod till höger om rökelsealtaret. Sakarias blev förskräckt vid denna syn och fruktan kom över honom. Men ängeln sa det till honom: frukta inte, Sakarias, din bön är hörd. Din hustru Elisabet ska föda en son åt dig, och du ska ge honom namnet Johannes. Du ska få fröjda dig och jubla, och många kommer att glädja sig över hans födelse. Ty han ska bli stor inför Herren. Vin och starka drycker ska han inte dricka, och redan i moderlivet ska han bli uppfylld av den heliga ande. Och många av Israels barn ska han omvända till Herren, deras Gud. Han ska gå framför honom i Elias ande och kraft för att vända fädernas hjärtan till barnen och omvända de olydiga till ett rättfärdigt sinnelag, och så skaffa åt Herren ett folk som är rätt. Så lyder det heliga evangeliet. Och nu ber vi dig, kära Herre, att du kommer med din gode helige ande och välsignar oss och hjälper oss och ger oss nåd att dela det här ordet med varandra, så att det som du ville ha sagt till oss, det får nå in till oss. I Jesu namn. Amen. Det står i en saltarsalm så här: till dig, Herre, ropar jag, min klippa, var inte stum mot mig. Om du är tyst mot mig blir jag som dem som går ner i graven. Hör min bön om nåd när jag ropar till dig, när jag lyfter mina händer mot det allra heligaste i din helgedom. Det står så i Psaltaren 28, de första verserna. Kanske att den bönen fanns med när Sakarias stod där inne i templet och bad, sedan han hade tänt rökelsen. I vart fall så har Sakarias bett den bönen många gånger för. Han kallar, som psalmisten ofta gör, Gud för min klippa. Det fasta, det trygga, tillflykten mitt i tidens stormande hav. Gud, du är min klippa. Var inte stum mot mig. Det är Guds folks oupphörliga bön. Herre, var inte tyst. Tig inte. Var inte stum. Tala. Och låt mig förstå att du hör min bön. Herre, du vet ju vilken nöd som bor i mitt hjärta och i min livssituation, i min familj, i min släkt, i min församling, i våra församlingar, i vårt land. Sakarias, han stod alltså där inne i templets stora sal som kallades det heliga, mitt framför det som vi kallar för förlåten, det stora draperiet som var där inne längst in och som kallas för det allra heligaste. Ni minns det där stora draperiet som brast i Jesu dödsstund. Mitt framför arken som var där bakom nådastolen, den stora symbolen för Guds närvaro och Guds nåd och barmhärtighet. Där stod Sakarias, tänt rökelsen och bad. Det var dit in, längre in i det allra heligaste, som överste prästen gick en gång varje år och stänkte blod från offerlammet på nådastolen. Och där, inför den platsen, där beder Sakarias. Och rökoffret är en symbol för Israels barns, Guds folks böner, som likt röken steg mot himlen, upp till Gud. Och då hände för Sakarias det där helt ofattbara, oväntade, där han fick ta emot enorma löften. Löften som också inkluderade olika uppdrag. Och om detta ska vi tala idag. Om bön, om löfte och uppdrag. Om bön, löfte och uppdrag. Först om bön. I ordningarna för tabernaklet gällde att någon skulle gå in i det heliga och tända rökelseoffret varje dag, två gånger. På morgonen och på sena eftermiddagen. En rök som skulle liksom nå in innanför förlåten. Guds folk ber. Överallt där det finns Guds folk, där ber man. Där bönen har tystnat, där är inte Guds folk. De fromma i Israel, de bad på Moses tid, på Davids tid och nu på Zacharias och Elisabets tid. Får jag fråga, ber du? Är bön något viktigt för dig? Som för Zacharias? Ängeln säger till honom att hans bön är hörd. Alltså, Zacharias var en bedjare. Är du en bedjare? Så att du gör dina önskningar kunniga för Gud. Så att du talar ut med honom om det som är din nöd. Runt om i världen stiger det upp som en rökelse från jorden. En välluktande rökelse som når upp innanför den himmelska förlåten. Det är en bön från jordens alla hörn. Guds folk samlas till bön. Man samlas på olika sätt, i ordnade liturgiska former och i mindre ordnade former. Man samlas till bönemöten, till fribön, till skrivna böner. Men överallt där man ber i Jesu namn, i tro på att Herren Jesus har gett löften om hans namn, där stiger denna rökelse upp till Gud. När Zacharias tände rökoffret i Jerusalem i templet, så stod folket utanför. Och vad gjorde man? Lade ni märke till det? Att det stod, de stod utanför och bad. Man bad saltaren salmer. Och jag tänker att man bad många personliga böner. De gemensamma böneämnena handlade säkert om detta. Gud, o att du ville sända den utlovade Messias. Och låt oss bli befriade från romarnas besvärande ockupation. Men så hade ju också Zacharias och Elisabet sin särskilda hjärteangelägenhet. De hade inga barn. Så har kanske du också din speciella hjärteangelägenhet. Kan hända att du inte har berättat om den för någon. Eller bara för någon alldeles särskilt utvald. Men någonting som ligger tungt på ditt hjärta. Och Herren har fått höra dig. Höra från dig i den saken. Kanske många gånger. Jag tänker att Zacharias och Elisabet oändligt många gånger under sitt äktenskap har bett i den där saken om barn. Kanske att de nu, de var ju lite äldre, i princip hade gett upp. Men när det nu blev så att Zacharias denna dag hade blivit utvald, kanske once in a lifetime, alltså den enda gången i livet när han skulle få gå in och göra detta som det, och tända rökelsen, så lyfte han säkert där inne tillsammans med de andra bönerna som hörde till liturgin, som handlade om Guds nåd över Israel. Herre, är det möjligt att jag kan få en son? I åratal hade han och Elisabet känt det som Guds dom vilade över deras liv. En stark påminnelse om deras synd. För det var så man menade i den tiden att barnlöshet skulle förstås. Ett tecken på att det fanns synd i makarnas liv. Men så ska det inte förstås om någon inte får barn. Men så tänkte man då. Och för Zacharias har det säkert varit så. Och säkert har där inne tillsammans med rökelsen böner om nåd, om förlåtelse, om utransakan och så vidare. Han har bett. Det är möjligt att Zacharias när han var där inne och fick uppleva detta oerhört stora att vara där inne, att han kom att tänka på profeten Jesaja. Ni minns det som står i kapitel 6 hos Jesaja. När Jesaja har gått in och får en syn, se Herrens härlighet. och det står att manteln uppfyllde templet och röken steg upp där och uppfyllde hela templet. Och vi, när han fick höra serafernas sång, helig, 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 och Jesaja upplever vad då? Säger han wow? Nej, han upplever ve mig, jag förgås. Jag har orena läppar. Jag bor ibland ett folk som har orena läppar. Och så minns vi hur det kom en av seraferna som flög fram, tog ett glödande kol, antingen det nu var från brännofferaltaret utanför eller det var från rökofferaltaret, som han tog det. Det står inte. Och så säger ängeln, när nu detta har rört vid dina läppar har din missgärning tagits ifrån dig. Också då fanns rökelsen med. Och nu 700 år senare efter Jesaja står Zacharias där i det nya templet och ber. Och han visste att han var nära Gud, inför Guds ansikte, inför Israels Gud. Så kan det också vara en erfarenhet för oss när vi ber. Det kan komma en förnimmelse av att vi är alldeles nära den helige. Och vi kan börja darra i vårt inre när vi känner hjärtats orenhet. Och helt plötsligt kan vi liksom få uppleva hur vårt hjärtas tankar, när de kommer i Guds ljus, det blir så smutsigt. Det blir så orent och man kan känna Guds vrede. Och det blir ett verkligt behov att få säga med David: Gud, var mig nådig i din godhet. Utplåna mina överträdelser och rena mig från min synd. Och så blir det inte längre en rabblad bön, utan en hjärtebön. Och så blir det den allra viktigaste bönen om och om igen: Herre, förlåt mig mina synder, mitt hjärtas inneboende synd. Och så har det varit för Guds folk i alla tider. Men nu måste vi skynda oss till nästa punkt. Först var det om bön. Nu ska vi tala om löfte. Huvudärendet i vårt evangelium idag är just detta: löfte. Löfte om bönhörelse. Hur många gånger hade inte Zacharias och Elisabet, ofta tillsammans med andra, bett: Herre, hör min bön, var inte stum. Där stod Zacharias, nu där inne i det väldiga templets heliga rum. Det var ett mycket stort rum. Vi kanske tänker att det var ett litet kryp in. Det var jättestort. Vet du hur högt det var i taket? Ja, det var ungefär så högt som ett 8 eller 9 våningars hus. Gigantiskt rum där det fanns 3 saker. Det fanns, förutom själva rökofferaltaret, så stod det den 7-armade ljusstaken, och så stod det bordet med skådebröden. I detta rum där beder Zacharias. Om hans hjärta redan innan var fyllt av bävan när han gick dit in, så blev det nu inte mindre när han under rökelsetändningen fick se en Herrens ängel stå där till höger om altaret, som visade sig i sin himmelska härlighet. Och en helig bävan, en förskräckelse, kommer över Zacharias, han som tjänat så många år nu i Guds tempel. Så får han höra helt förunderliga ord: Var inte rädd, Zacharias. Din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabet ska föda en son åt dig, och du ska ge honom namnet Johannes. Han ska bli din glädje och fröjd, och många ska glädja sig över hans födelse, för han ska bli stor inför Herren. Rädd, det var väl vad han var. Var inte rädd. Ja, det är lätt att säga. Var inte rädd. Men han får det lugnande ordet: Du behöver inte vara rädd, Zacharias. Samma löfte ger Herren till varje bedjare som kommer inför hans ansikte, i vilken nöd det än vara må. Var inte rädd. Var inte rädd. Var inte förskräckt. Jag vill höra din bön utan hårda ord. Och nu får Zacharias ett budskap som han helt enkelt inte vågade tro. Det står inte med i dagens evangelium, den reaktionen som kommer hos honom. Vi ska inte säga så mycket om det idag. Men han får veta, din bön är hörd. Det vill säga, i himlen har den nått fram till Gud. Han har hört bönerna som du har bett tillsammans med Israels bedjare. Han har hört bönen om att sända Israels räddare Messias. Och han har också hört din personliga hjärtebön. Guds vrede vilar inte alls på dig, som du har trott och som du har upplevt. Tvärtom. Det var ett underbart budskap. Ja, ett evangelium. Din bön är hörd. I himlen, där ängeln kom ifrån, är din bön hörd. Han som är din Gud och som har all makt i himmel och på jord, han har hört din bön. Han har hört, och du kommer nu att få det som du har bett om. Och Zacharias hör det helt otroliga. Min hustru ska bli med barn. Vi ska få en son. Och inte vilket barn som helst. För Herrens ängel kommer nu med väldiga besked att han ska komma att äga en storhet inför Gud som ska bli till glädje för många. Och först och främst ska du, Zacharias, tillsammans med din Elisabet få glädja dig. Och han, som du har längtat efter, ska bli till glädje i Guds rike på ett alldeles ovanligt sätt. Det är inte alltid som troende föräldrars barn blir till glädje. Det är inte alls ovanligt med sorgebarn. Barn som växer upp i ett kristet hem och går bort från hemmets kristna tro och blir sina föräldrars sorg. Men Zacharias son Johannes, han skulle bli en verklig föräldralycka. Var och en som kommer inför Herrens ansikte i sin nöd och ropar om nåd, om ber om barmhärtighet, om hjälp, om förlåtelse och vad som än kan trycka av nöd. Var och en som kommer i sin nöd får hjälp. Om än inte alltid just som han har tänkt sig. För nog hade Zacharias tänkt sig att han skulle fått bli pappa kanske 20 år tidigare. Eller kanske till och med 25 år tidigare. Nu säger Herrens budbärare, frukta inte. Var inte rädd. Nu vet du vad ditt hjärta ropar till Herren om. Det vet inte jag. Herren har hört. Även om man ännu inte har bönhört på det sätt att din önskan helt liksom omedelbart har gått i uppfyllelse. Men Herren, som hade långt innan ängeln Gabriel kom in till honom, hade hört Zacharias bön. Han har hört din bön. När Herren kommer med bönhörelse så gömmer sig sedan ofta i löftet ett uppdrag. Och så var det också här. Och då kommer vi till den sista delen av denna predikan om uppdraget. När Zacharias får veta att hans bön är hörd, att han ska få en son, så ligger i detta ett stort uppdrag. Och man skulle kunna säga att Zacharias uppdrag var att förbereda sin son på det uppdrag som Johannes i sin tur skulle anförtros. Det kommer att hänga ihop. Jag hoppas att jag ska kunna visa hur jag förstår det. Ängeln säger till Zacharias, du ska ge honom namnet Johannes. Att ge namn åt ett barn, det är något stort och något viktigt. Någon har påpekat att det är ju just det namn som vi ger våra barn som ska skrivas in i livets bok i himlen. Och Jesus som säger, gläd er över att era namn är skrivna i himlen. Och på domens dag är det ju det som gäller. Det är denna enda sak, att mitt namn, Bengt Birgersson, att det finns i Lammets bok. Det är helt avgörande. Därför är det under bön och med stor omsorg vi väljer namn åt våra barn. Du ska ge honom namnet Johannes, säger Gabriel. Det betyder Herren är nådig, ungefär. Du, Zakaria, ska tillsammans med din Elisabet ta med din son in i nådens förbundshemligheter och in i löftena om Messias. Du ska fostra honom för det uppdrag han får av Herren. För Johannes uppdrag var vägröjarens. Lukas berättar att Zakarias inte vågade tro ängelns löfte och frågade, hur ska jag veta? Det tvivlet, att han tvivlade på budbäraren från himlen, bestraffade Herren i sin kärlek på det sättet att Zakarias blev stum i 9 månader. Han kunde inte säga ett ord. Kan ni föreställa er det? Att gå omkring i 9 månader och ha kunnat tala i hela livet, och så kan man helt plötsligt inte tala. I ett bestämt ögonblick upphör talförmågan. Han kunde inte säga ett ord. Ingen välsignelse kunde han uttala på trappan utanför efter rökoffret över folket så som det var brukligt. Inget ord till Elisabet när han kommer hem. Jag förmodar att han skrev på en tavla till henne och förklarade för henne vad som hade hänt på något vis. Han kunde skriva. Det förstår vi sen av när vi omskärelsen, för då skriver han på en tavla, Johannes är hans namn. Men under 9 månader, medan barnet växte i moderlivet, fick Zakarias möjlighet att i fullkomlig tystnad begrunda ängelns ord och uppdraget och löftena som låg i det, och begrunda det i ljuset av Gamla testamentets löften om Messias, vilka också inkluderade förutsägelser om vägröjaren som nu Zakarias son skulle bli. Och så blev Zakarias helt klar över att nu är tiden inne för att Messias ska komma. Han som skulle vara mycket större än hans son. Och vid omskärelsen då 8 dagar efter förlossningen så skrev Zakarias på tavlan, som jag sa, han heter Johannes. Och när släkt och vänner samlas för högtiden så får de höra detta. Läsa det först. Johannes är hans namn. I lydnad för Herrens ord så skriver Zakarias så. Han gör precis som ängeln har sagt. Och i samma ögonblick så löses hans tunga. Och han kunde brista ut i en lovsång som finns i Lukas evangeliets 1:e kapitel, sista del, som vi kallar för Zakarias lovsång. En lovsång som har ljudit genom kyrkans hela historia. En lovsång som inte tystnar. Lovsången, och vad handlar den om? Jo, den handlar om att nu har Gud sett till sitt folk. Nu kommer Messias. Och så finns det några ord i slutet av den lovsången också om barnet. Det vill säga om Zakarias son. Så kom de viktiga åren i Johannes liv när hans föräldrar tog honom med sig in i Israels hemligheter. Vi ska nog försöka tänka den tanken riktigt noggrant. Att här finns det ju en drygt 30 år då Zakarias och Elisabet, jag vet inte hur länge de lever, om de är fortfarande vid liv då när Johannes träder fram. Men vi har anledning att tänka att Zakarias och Elisabet har tagit med sig Johannes in i hemligheterna, in i löftena, lärt honom att förstå och hjälpt honom att bedja, och så att han själv har blivit en bedjare. Och så har de tagit honom med in i vad de har fått höra, dels ifrån ängeln Gabriels ord till Zakarias i templet, och dels vad ängeln Gabriel också sa till Maria i Nasaret. Ni kommer ihåg att Maria, som var släkt med Elisabet, kommer omedelbart efter besöket i Nasaret från ängeln Gabriels sida, kommer hon ner till Elisabet och berättar om allt. Och de har delat med varandra och nu förstår de att de två tillsammans ska vara mödrar för två helt avgörande personer. För Johannes som är vägröjaren, förelöparen, och så för Messias. Det som är den verkligt stora. En av de största uppgifterna en människa kan få i livet är att fostra barn för ett liv med Gud. Antingen vi gör det som föräldrar, eller far- och morföräldrar, eller som lärare i skolan. Om man nu får chansen att vara kristen lärare. Att det åldrande prästparet verkligen gjorde så förstår vi också av den rika frukt som deras arbete bar. Och Johannes blev omnämnd av Jesus, vet ni, som den största av alla som har fötts av kvinna. Större än Petrus, större än Paulus, större än Maria. Den största var Johannes. Att fostra bli ordets blivande tjänare är också mycket stort. Det finns i kyrkans historia många trogna föräldrar vars söner blivit till stor välsignelse som heliga budbärare. Säkert när föräldrarna har sett det här så har de alltid måste säga: Herrens nåd är det, trots oss. Men lika fullt är föräldrars undervisning och förbön för sina barn det som kan bära med sig den allra största välsignelsen i Guds församling. Och det är i kyrkans liv så avgörande ju att det kommer nya ordets tjänare. När Johannes trädde fram gjorde han som alla ordets tjänare har gjort. I ljuset av den kommande domen bestraffade han sin tid särskilda synder. Där han pekade särskilt på girigheten hos soldater och tullmän. Han talade om bristen på givmildhet, barmhärtighet. Han talade om äktenskapsmoralen. Ni minns hur Johannes gick till kung Herodes Antipas, som hade tagit Herodias till sin hustru. Hon som hörde egentligen till Herodes bror. Den i vår tid helt perverterade äktenskapssynen, där i stort sett allt, vad som helst, är tillåtet. Det måste avslöjas i domens ljus. Och all den hemliga otukt som äger rum med hjälp av olika nätsidor hör hemma under Paulus ord: vet ni inte att orättfärdiga inte ska få ärva Guds rike? Bedra inte er själva. Varken sexuellt omoraliska eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller som låter sig utnyttjas för sådant, varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare ska ärva Guds rike. Sådana har några av er varit, men ni har tvättats rena, ni har blivit helgare, ni har förklarats rättfärdiga i Herrens Jesu Kristi namn, i vår Guds ande. Det var många på Johannes tid som förstod att en Herrens profet hade uppstått ibland dem. Och det var ganska många som väcktes. Och många tog emot det som var den andra sidan av Johannes förkunnelse, nämligen syndernas förlåtelse. Det som den kommande Messias skulle vinna genom att bära bort synderna så som Guds lamm. Se Guds lamm som bär bort världens synd. Detta väldiga evangelium förkunnade Johannes. Vem hade hjälpt honom att förstå det? Vem hade hjälpt honom att förstå att Messias skulle vara Guds offerlamm? Det som inte lärjungarna på Emmausvägen kunde begripa. Ja, det är min övertygelse att pappa Zacharias hade varit redskapet till att ge Johannes nycklarna till förståelsen av profetiorna om Messias. De 9 månaderna i absolut tystnad gav honom möjlighet att begrunda. Och när Johannes stod nere vid Jordan och såg hur himlen hade öppnats och fadersrösten hade förkunnat: den är min älskade son, då visste han, nu är han här, han som bär våra synder. Där nere stod alltså Johannes, Zacharias och Elisabets son, och pekade på profeten från Nasaret när han kom gående dagen efter dopet. Och fastän Johannes döparen är död, så talar han ännu och säger fortfarande: se Guds lamm som bär bort världens synd. Jag ser Guds lamm som har burit bort alla dina synder. Allt det som finns i handlingar, i tankar, i ord, i hemliga avsikter, i underlåtelse. Ja, allt från din barndom till detta nu. Och allt från detta nu till din sista dag, när du går över dödens gräns för att få se hans ansikte i härlighet och ljuvlighet. Och jag tänker att vi ska också få se Johannes ansikte. Amen. Skriv, Herre, ditt ord i våra hjärtan och ge oss nåd att tro att du hör vår bön långt innan vi ser ditt bönesvar och hur du svarar. Ge oss nåd att tro att vi får komma till dig med allt vad som tynger våra hjärtan. Amen. Låt oss nu stå upp och tillsammans bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre. Den helige ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv.